Det är sen natt. Det rör sig en man i fönstret uppe i huset. Han sitter nära fönstret. Han tittar på solnedgången och han väntar. Han väntar på mörkret. Han väntar på skuggorna. För mörkret, det kommer ge honom det skydd som han är ute. Nikodemus, han är en religiös ledare. Varje dag brukar han sitta nere vid torget och träffa andra religiösa ledare och göra vad alla religiösa ledare brukar göra, tära Gud. Hur når man Gud? Hur behagar man Gud? Hur blidgar man Gud? Gud. Man för samtal om Gud och Nikodemus sitter mitt ibland. De debatterar, de grubblar, de löser problem, de löser dilemman. Får man binda sandaler på sabbaten? Får man ge mat till människor som inte arbetar? Hur är med alla barn som vanhedrar sina föräldrar? Vad säger Gud? Och så vänder man sig till Nikodemus. Han måste veta, för det är ju hans jobb. Han är en helig man som leder helig. Han tillhör eliten. Han har bra betyg, han har makt. Men han har också frågor. Han har frågor till denna Galilee som drar till sig massor. Till denna lärare från en liten avkrok som saknar avgångsbetyg. Men som på ett särskilt sätt lockar till sig människor. En person som har mycket tid, livsmänniskorna. En del säger att Jesus driver ut demoner. Andra hävdar att han förlåter synder. Nikodemus blir själv vittne när Jesus är i templet. Han ser jaseri, han ser den flätade piskan. Han ser duvorna som flyger. Han hör Jesu ord. Ingen ska fylla sina egna fickor i mitt hus. Den dagen så fick Jesus er fiender. Hos prästerskapet så fanns det inget gillande till Jesus. Det är ju därför Nikodemus kommer om natten. Han går ut, han smyger om någon slingrande gat fram till dörren till ett enkelt hus där han har fått reda på att Jesus och hans följeslagare befinner sig. Han knackar på och dörren öppnas och han kliver in. Och i det höga rummet så tystnar människorna. Männen som sitter där inne är skeppsbyggare, man är tullindrivare. Man är ovana vid att ha en lärd, intelligent man så nära sig. Jesus vänder sig till Nikodemus. Han gör tecken åt gästen att sätta sig. Nikodemus sätter sig bredvid Jesus och så påbörjar de mest kända samtalen som vi har i Bibeln. Nikodemus börjar: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. För det finns ingen som kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Nikodemus börjar med vad han vet. Han har gått den där skolan där man lär sig hur man uppför sig, hur man konverserar. Han har gjort sin läxa. Ditt intryck, ditt verk har gjort intryck på mig. Det är ett artigt erkännande från Nikodemus, men det är också ett första trosteg i hans liv. Hans hälsning visar att han var en tänkare. Han var en gentleman för att han gav Jesus en uppriktig komplimang. Han var en tänkare för att han visar att han har noga iakttagit det Jesus har gjort. Och kommit fram till slutsatsen att en sån människa kan inte göra de tecken utan att Gud är med honom. Och så lyssnar vi efter en hälsningsfras ifrån Jesus. Han borde ju sagt något liknande, och jag har talat om dig Nikodemus. Jag vet vem du är. Både vi och Nikodemus förväntar oss lite gästvänligt småprat i början. Men läser man samtalet så kommer det inte. Jesus nämner ingenting om Nikodemus VIP-status, hans goda avsikter eller hans akademiska meriter. Inte för att de inte finns eller för att de inte spelar någon roll. Men här så är det oväsentligt för Jesus när han ska berätta för Nikodemus om frälsning och upprättelse. Så han svarar bara: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det är ett svar som förvånar. Det är ett litet kärvt svar som nästan verkar totalt betydelselöst. Nikodemus ger ett erkännande till Jesus och Jesus svarar på något helt annat, verkar det som. Nikodemus, han lever i ett land där goda insatser, där ärliga gester, där hårt arbete belönas. Och hans filosofi är att ge Gud det bästa och så gör Gud resten. Jesus svarar: ditt bästa räcker inte. Dina gärningar har verkan. Dina ansträngningar betyder egentligen ingenting. För om man inte blir född på nytt, då kan man inte se Guds rike och det Gud gör. Vi förstår att Jesus svar är också ett svar om Jesu urskiljningsförmåga. Han som lite tidigare har sagt att han vet vad som rör sig i människors liv, han har ju också sett Nikodemus hjärta. Han förstår att Nikodemus besök, hans frågor, det är ett uttryck för en djupare längtan som Nikodemus har. Som så många andra vid den här tiden så var han en sökare efter Guds rike. Han behövde svar på sina frågor och sina funderingar. Så Jesus svarar på Nikodemus fråga innan Nikodemus ens hunnit ställa den. Jesus försäkrar om att utan en fullständig förändring som liksom bara kan jämföras med en ny födelse, så kan inte människan komma in i Guds rike. Människan behöver bli född på nytt. Hela mänsklighetens vägnar så ställer ju Nikodemus den mest uppenbara frågan: född på nytt. Hur kan någon födas när hon eller han är gammal? Ska vi liksom börja leva livet omvänt, spola bandet bakåt? Ska vi börja om från början? Jesus, vi kan inte födas på nytt. Men Jesus fortsätter: sannerligen, jag säger dig, den som inte blir född av vatten kan inte komma in i Guds rike. Ande fungerar som vinden, förklarar Jesus. Vinden blåser vart den vill. Ni hör den blåsa, men ni kan inte säga varifrån den kommer. Den är på väg. Så är det också med var och en som är född av anden. Nyfödda hjärtan, de är födda av himlen. Man kan inte önska sig, förtjäna eller skapa ett nyfött hjärta. Det är Gud som sköter saken från början och till slut. Det är inte ett verk av människor. Det är totalt ett verk av Gud. Född på nytt. Födelse, det är ju i högsta grad en passiv handling. Det framfödda barnet bidrar ju inte någonting när det föds fram. Ibland så gör den tvärtom och kämpar emot och ställer till. Jag höll på att göra bort mig när vår äldste son skulle födas. Jag hade förberett en pokal där det stod: bra jobbat, lille plutten. Jag hade förberett ett tal till honom. Jag hade sett fram emot att få hit honom och få gratulera honom när han väl kom ut. Men så förstod jag ju ganska snabbt att det är ju mamman som förtjänar gulden. Det är hon som gör det tunga arbetet. Det är hon som krystar, plågas och föder fram livet. Och jag blev lite tacksam till min mor. Och jag bad om ursäkt för alla gånger man har skällt och varit elak mot henne. När jag förstod vilket pris hon hade fått betala. Det är ju man som betalar priset för födelsen. Det är inte pappan, det är inte det nyfödda barnet. Och mamman, hon söker ju inte hjälp från barnet eller ber barnet om råd. Varför skulle hon göra det? Barnet kan ju inte ens andas utan hjälp av navelsträngen. Och Jesus säger: inte heller kan du göra det. Andlig på nytt för kräver en förälder som kan göra det. Som kan ge liv, som kan hjälpa en väg in i det nya livet. Så vem är då denna förälder som kan ge föda fram på nytt? Grekiskan, det har två ord för detta begrepp på nytt. Det ena ordet beskriver liksom en återupprepning av en handling. Att göra om det som gjorts tid. Jag har vid flera tillfällen sjungit en låt av min favoritartist Britney Spears. Lucky. Jag ska inte göra det nu, men jag knyter den till. Skulle jag sjunga den på nytt, så gör jag det på nytt. Jag återupprepar handlingen. Jag gör om det som gjorts tidigare. Det är det första beskrivningen. Det andra ordet innebär också en återupprepad handling. Men det som kräver liksom den ursprungliga källan för att det ska skapas på nytt. Alltså den som gjorde det första gången också göra det igen. Så jag kan återupprepa Britney Spears låt. Men den andra betydelsen betyder att ursprungsartisten, skaparen, behöver sjunga samma sång igen. Den ursprungliga skapar och återskapar sin skapelse. Och det är ju denna andra betydelse som Johannes beskriver att vara född på nytt. Gud gör insatsen. Gud återupprättar, Gud återskapar skönheten. Det är Gud som återskapar. Han som är ursprung, han föder på nytt och han återskapar. Han gör det igen. Vi människor, vi kan inte försöka. Det funkar inte med vår egen kraft. Det behövs ett mirakel ifrån Gud. Tanken blir för svår för Nikodemus och han frågar, hur är detta möjligt? Och Jesus svar blir en av de mest kända verser som vi har. Ty så är Gud världen, att han gav den sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är den mest memorerade versen i hela Bibeln. Det finns få verser mer i den kristna historien när vi pratar om evangelisation, mission. Det är 26 ord. Som börjar med Gud och slutar med liv. Och däremellan så är det en maning för oss med samma sak. Det är 26 ord som man kan skriva på en liten papperslapp. Som man kan lära sig utan till. Men det är också 26 ord som har stått fasta och stadiga genom 2000 år av stormar. Vet man ingenting om Bibeln, börja då i Johannes 3:16. Ni som kan allting om Bibeln. Återvänd till Johannes 3:16. Påminn er. Men Johannes har ju mer att säga än att bara beskriva Guds kärlek och frågan om vår omvändelse. Samtalet med Nikodemus, det är ju också en beskrivning för hur Gud för Guds till en människa som lever och vi är fången i mörkret. Om Johannes någon gång skulle få frågan, Jesus, vad skulle Jesus säga till någon som är fången i mörkret? Då skulle Johannes berätta den här. Nikodemus som kommer om natten. Men framför allt om Jesus som kliver in i mörkret för att kunna rädda det som är fånget i det. Och Jesu uppdrag är ju att gå in i mörkret för att rädda sin skapelse. För att kunna återskapa det som har gått förlorat. Så älskade Gud världen. Gud älskar världen. Han älskar skapelse så mycket att han kliver in, han kämpar, han strider. Han sträcker sig in i vårt mänskliga tillstånd för att komma med försoning, för att komma med befrielse. Gud är på vår sida och han är för dig och för mig. Guds svar på människans problem. Det är Johannes 3:16. Han älskar, han ger, vi får och därmed får vi också liv. Ju längre jag lever min vandring tillsammans med Jesus, desto mer beroende blir jag av att höra berättelser om människor som har omvänt sig. Människor som har fått möta Jesus. Som blir ett vittnesbörd om Guds kraft. Som blir ett vittnesbörd om att kristendomen inte bara är någonting som är, utan det är faktiskt en kraft som kan utföra mirakel, som kan förvandla människor. Samtalet med Jesus blev ett första steg för Nikodemus. Nästa gång vi möter Nikodemus är när Jesus plockas ner från korset. Josef från Arimatea har med sig Nikodemus. Man tar med sig kroppen. Nikodemus har med sig kryddor och olja över 30 kilo, säger texten. Man tar hand om den döda kroppen. Man balsamerar, man lindar in honom. Man står och vaktar graven. Det är ju en process som vi har skett i Nikodemus liv. Från att ha sökt upp Jesus i det mörka, rädd för vad människor ska tycka och tänka, så kliver han nu fram, helt öppet, tar hand om Jesu kropp, ställer sig utanför graven i en tid då andra lärjungar, andra människor var livrädda för att förknippas med Jesus. Ty så älskade Gud världen att han utgav födde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Nikodemus fick möta det och hans liv gick ifrån mörker till ljus. Vi ber. Tack älskade Jesus för att vi får möta dig i den här stunden. Vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att hos dig finns eld. Vi tackar dig för att hos dig finns ljus. Vi tackar dig för att hos dig finns upprättelse och frihet. Herre, hjälp oss att lägga bort det som står i vägen för att närma oss dig. Herre, vi böjer våra knän, vi böjer våra hjärtan inför dig och vi ber om att du ska komma och möta oss. Herre, föd oss på nytt. Gör ditt under och ditt mirakel i var och en av oss. Amen.
Vi ska nu sjunga två sånger innan vi går in i bönestunden. Och under sångerna så ger vi tillfälle att ge en gåva till församlingen. Jag tror att swishnumret kommer komma upp där och sen så är det en collectbox där om du vill ge kontant. Kan du ta.